En dag i januari hämtas 8-åriga Tintin upp av sin pappa Alexander Rad. Några timmar senare hittas han mördad i pappans lägenhet. Utredningen blottlägger en historia där pojken och hans mamma i flera år levt i skräck. Men där rätten för en pappa att träffa sitt barn väger tyngre än barnets rätt att känna sig tryggt. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Den här veckan tar sig podden norrut i landet. Vi ska ta upp ett fall från Norrbotten, närmare bestämt från Luleå. Det handlar om mordet på den 8-årige pojken Tintin som hittades död i sin pappas lägenhet den 8 januari. Det här är ett fruktansvärt fall. Det innehåller flera känsliga delar. Ett barn har blivit strypt till döds av en förälder. I bakgrunden finns en infekterad vårdnadstvist som har pågått i flera års tid. För många lyssnare kommer det här vara väldigt tung, mörk materia. Kanske hade det varit lättare att skippa det här fallet, göra ett helt annat avsnitt. Men det finns också många anmärkningsvärda turer som gör att mordet på Tintin är väldigt angeläget och viktigt att ta upp. Allt det här ska vi gå närmare in på i dagens avsnitt. Till min hjälp för detta har jag som många gånger innan bjudit in min kollega Katrin Kranz. Välkommen tillbaka till podden.
Tack så mycket.
Det finns tre huvudpersoner i den här historien. Det är 8-åriga Tintin och hans två föräldrar. Hans mamma och hans pappa, Alexander Rad. Föräldrarna har varit separerade sedan flera år och har legat i olika tvister med varandra. Jag tänker att vi gör ett första nedstamp den 7 och 8 januari i år. Vad är det som händer då?
Ja, men det som händer är att pappan Alexander Rad ska träffa Tintin och ha umgänge med honom för första gången. Och det har gått ett halvår sedan de träffades sist och det har varit en hel del saker som har hänt och det var saker som gjorde att umgänget avstannade. Men den här lördagen ska de träffas och pappa hämtar upp Tintin i bil. Och de åker in till stan i Luleå och de åker till Lekia och de köper leksaker och de åker till centrum och de äter lunch. Tintin äter oxfilépasta och de... Ja, det funkar ändå ganska bra. Det har varit mycket oro innan, men de här två timmarna som det handlar om går ganska fort. Och han kommer hem och det har varit helt okej. Och de ska träffas nästa dag igen. Och då är Tintin lite orolig. Han vill egentligen inte träffa sin pappa. Och hans mamma berättar hur hon på förmiddagen leker och försöker hitta på saker för att få tiden att gå, för att få den här oron att släppa. Och sen kommer Alexander Rad, Tintins pappa, och hämtar upp Tintin i taxi. Och då blir han lite orolig också. Han skulle hämta honom i sin bil. Varför gör han inte det? Och sådär. Och han kommer 10 minuter tidigt. Men Tintin går ut i taxin och hoppar in.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Då är det avtalat att mamman ska hämta upp Tintin 2 timmar senare hos pappan. Och hon åker dit, hon är där några minuter tidigt. Hon vet att pappan, han gillar punktlighet, så hon sitter i bilen och väntar några minuter för att inte vara för tidig och då inkräkta på det här umgänget. Så som det har sett ut tidigare så har Tintin alltid kommit ut till henne. Hon har suttit utanför och väntat i bilen, han har kommit och det har inte varit några problem. När klockan blir 14 så kommer Tintin inte ut som de har planerat. Hon hör av sig till pappan, hon skickar sms, hon försöker höra av sig till Tintin men får inget svar från någon egentligen. Och det har varit lite oroligt mellan mamman och Alexander Rad innan. Så hon går fram men hon vill inte riktigt ringa eller knacka på dörren. Sen så ser hon en kvinna som kommer förbi en barnvagn och då känner hon, ja men nu kan jag knacka på här, för då kommer han inte att ställa till någon scen. Men det blir inget svar. Hon fortsätter ringa, får inget svar. Hon ser också att det är nysnö utanför dörren. Snön har lagt sig, det är inga fotavtryck eller något sånt där. Så hon drar slutsatsen att ingen har kommit in eller gått därifrån på åtminstone en stund då, medan den här snön har lagt sig. Samtidigt är det så att Tintin, han har en smartklocka där hon då kan följa hans rörelser, och hon ser att åtminstone smartklockan är där inne.
Men hon blir ju väldigt orolig väldigt snabbt. Det är ju alla larmsystem i hennes kropp går igång, och hon larmar både socialtjänsten och polisen om vartannat här, och hon hamnar i någon bizarr snurra där. Den skickas mellan olika myndigheter. Polisen säger att hon ska ringa socialtjänsten, polisen, och ingen agerar riktigt direkt eller tar hennes oro på allvar, men hon förstår att det är någonting som är fel.
I den rättegången som hölls nyligen så var Tintins mamma en av dem som förhördes. Vi har fått godkännande att spela upp delar av det här förhöret, och det vi ska lyssna på nu, det är hur hon berättar om situationen som uppstår efter att Tintin inte har dykt upp vid avlämningen som de hade kommit överens om.
Och sen ringde jag SOS igen, och sen då sa jag till SOS, kan ni vara snäll och bara ringa och prata sinsemellan, för jag orkar inte ringa fram och tillbaka. Kan SOS och polisen, kan ni bara prata med varandra och komma överens vem som ska göra vad? För att jag behöver att någon går in i lägenheten så att vi börjar från ruta ett, så att jag vet, är han där, är han inte där? Så. Och sen ringde jag min advokat, och sen ringde jag sjukhuset, akuten, se om det hade hänt någon olycka, att han kanske råkade var där eller något. Men det var han inte. Och sen så tog de ju emot en anmälan bortförande. Ja, någonstans där vid 16:30, jag kommer inte ihåg, men ganska sent tyckte jag. Och min syster var ju med och var jättetydlig med att vi är jätteoroliga, att vi ska hitta honom död.
Så småningom går polisen in i lägenheten, och det står då klart att de inte behöver leta efter Tintin längre. I badrummet hittar de både Tintin och pappan Alexander Rad. Tintin är då död. Han har strypits till döds. Hans pappa är vid halvt medvetande. Han ligger skadad på badrumsgolvet, och det är skador som han har åsamkat sig själv. Han grips där och då, misstänkt för mordet på sin egen son.
Ja, alltså det här är ju ett enormt brutalt dåd som sänder någon slags chockvåg genom hela samhället. Alltså det kom ju väldigt snabbt fram vad som ligger bakom det här. Att det rör sig om ett barn som har haft umgänge med sin pappa trots att det fanns dokumenterade varningstecken och oro och sådär. Ett 8-årigt barn som blir dödat, det rör sig om ett planerat mord. Alltså det är väldigt svårt att förstå. Och de här reaktionerna blev väldigt starka. Det genomfördes flera manifestationer över hela landet. Jag var på den i Luleå till exempel. Och de gjordes ju på något sätt som någon slags stöd till Tintins familj, men också för alla barn som tvingas att umgås med en förälder som de är rädda för. Det här är ju någonting som händer ofta och regelmässigt utan den här tragiska utgången. Men
det är också i samband med de reaktionerna som det här begreppet Lex Tintin myntas. Vi kan gå in på det lite mera sen, vad det innebär för någonting. Men det här, det är en mångfacetterad historia. Det som leder till Tintins död, det är en utveckling som har pågått under lång tid. För att fånga upp så mycket som möjligt av detta så får vi gå tillbaka till starten. Tintins föräldrar träffade varandra genom gemensamma bekanta. Det var 2009. De hade båda iransk bakgrund och de gick ganska snabbt in i ett förhållande. Det var ett distansförhållande till en början, men efter några månader så flyttade hon till honom. Hon flyttade till Sundsvall. De inledde ett nytt liv tillsammans och de första åren var ett förhållande utan några större konflikter.
Jag ville jättegärna ha en kärnfamilj, så jag föll för allt han sa. Och allt gick ganska snabbt egentligen när vi träffades. Han var väldigt intresserad av siffror, han är ju ekonom också. Så att han sa att vi skulle förlovas 10-10-10, vi skulle gifta oss 11-11-11 och så blev det. Så egentligen så vår relation liksom utvecklades ganska snabbt. Han visste också att jag väldigt gärna ville ha barn. Så första 2 åren var det liksom det här förälskelsen. Det mesta var egentligen på hans villkor, men jag var väldigt kär och jag var nöjd med det. Från storstadstjejen till friluftstjejen, jag köpte allt egentligen. Vandra, slalom, segla, allt. Vi provade allt.
Hon är inne på i förhör att Alexander Rad är ekonom, att han gillar siffror. Båda makarna i det här paret, de är relativt framgångsrika i sina respektive yrkesfält.
Ja, men absolut, det är de. Hon är läkare, psykiater. Han är doktorand, han är ekonom. Och de har stora ambitioner och planer för sina liv. Och framförallt Alexander Rad har lite problem med sin avhandling. Det är någonting som gör att det inte funkar. Det uppstår en massa konflikter hela tiden och det går inte riktigt som han har tänkt sig. Trots att han ser sig som en intelligent och kapabel person så blir det lite grus i maskineriet där.
Så när jag och Alexander var ihop så hade Alexander storslagna planer för sig själv. Han var ganska omnipotent. Man drogs lätt in i hans värld. Han doktorerade ju då på bankers riskhantering och skulle bli någon erkänd forskare efter det. Någon medicindoktor. Han blev ju doktor liksom. Och sen skulle han bli vd för någon bank utomlands och förmögen och leva livet. Under hela sin avhandling hade han extremt svårt att ens kunna hålla sig till en handledare. Han hade otroliga samarbetssvårigheter. Då när vi var ihop så var det väldigt mycket att han blev diskriminerad. Det var rasism. De var dög inte. Han har alltid varit ganska överlägsen alla andra. Och tror väldigt högt om sig själv.
Alexander Rad blir sjuk i cancer. Under den här tiden så är det här gifta paret, de blir väldigt tajta med varandra. De går igenom hans sjukdom tillsammans och så småningom så tillfrisknar han från allt detta. Men det börjar knaka i äktenskapet. Mamman beskriver det som att det blir en markant förändring i samband med att Tintin föds. Då är vi framme vid 2014 ungefär.
Ja, men så är det. Och det är ju så att Tintin då, när han föds, är ett väldigt efterlängtat barn. De har försökt länge. Och när han föds så beskriver hon att när hennes fokus liksom skiftar från mannen och hon har en nyfödd bebis och hon ska tillgodose det här barnets behov, så blir Alexander Rad mer och mer missnöjd. Han är missnöjd med hur hon sköter hemmet. Han klagar på allt, säger hon. Och till slut inser hon att hon måste försöka få honom att söka hjälp. Men det vill han inte. Och hon försöker väl hitta olika förklaringar till att han har haft det tufft och sådär. Men till slut så en dag säger han att nej, men nu har jag fått nog. Och han meddelar att han ska flytta helt enkelt. Han har skaffat en egen lägenhet och han ska lämna familjen.
Och precis som allt annat med Alexander Rad så finns det från början en plan här. Han verkar vara väldigt nitisk, planerande i sin personlighet. Och han har bestämt nästan ett datum för när han ska flytta ut som ligger en bit fram i tiden. Sen så flyttar han ut tidigare än så ändå. Mm. Och då blir det så att mamman och Tintin hamnar tillsammans. Och Alexander Rad försvinner ur bilden då tillfälligt.
Mm. Och han lever då ett lite mer kringflackande liv kan man säga. Han kämpar på med sin avhandling, han jobbar och reser mellan olika orter och sådär. Så det blir naturligt att Tintin bor tillsammans med sin mamma. Och han säger också till en början att du får ta hand om Tintin. Sådär. Men sen så de träffas fortfarande ändå. De, till en början är väl inte umgänget helt reglerat på det sättet, utan de ses ja, när det passar och sådär. Men, men redan här finns det ju, redan från början finns det ju en massa problem kopplat till, till det här umgänget och kring, till föräldraskapet, det gemensamma föräldraskapet.
Mm, och så här ser det ut i några år. Tintin, han växer och för varje år som går så blir han lite mer av sin egen individ. Han utvecklar en personlighet. Mamman beskriver honom som en pojke som hade lätt för att skaffa vänner och som älskade åka slalom.
Han var jätteempatisk, jättekärleksfull, jätteinkännande. Han var en väldigt social pojke som var lätt att tycka om. Det var så många som tyckte om honom. Han var en aktiv pojke. Han hade så många intressen. Han gjorde väldigt mycket på sin fritid. Han var emotionell och kognitiv. Väldigt, väldigt mogen för sin ålder. Väldigt verbal och duktig med tankar och känslor. Och han var jätteklok. Han var väldigt intelligent. Men han var också väldigt ödmjuk för att hans jämnåriga faktiskt inte kunde lika mycket som honom. Mm.
När man lyssnar på mamman så framgår att det har skett flera olika incidenter, som hon kallar dem, som har lett till att Tintin har känt rädsla för sin pappa. I utredningen och i rättegången så har hon gått igenom flera av dem och radat upp dem. Jag tror att det är viktigt att vi stannar till lite och berör dem för att understryka den här hotbilden som Tintin och hans mamma har känt gentemot pappan Alexander Rad. Om vi, Katrin, börjar med polisincidenten, vad är det för något?
Ja, men när Tintins mamma, hon jobbar i Sundsvall och vid något tillfälle så har hon med sig Tintin på jobbet. Han sitter i något litet lekrum där och pappa jobbar inte ens i Sundsvall då, utan men helt plötsligt så dyker han upp på hennes arbete och bara rusar in där och frågar efter sonen och ingen förstår någonting och alla är liksom väldigt upprörda och chockade över att han dyker upp. Han är arg och han sliter med sig Tintin, och det här är mitt i vintern med liksom inga vinterskor, inga kläder, in i bilen, och ingen förstår riktigt vad det är som händer, men han säger att han ska till polisstationen. Och så småningom så kommer ju även Tintins mamma dit och försöker liksom, alla försöker reda ut så här, vad är det som händer, och då har han mer eller mindre tvingat sig in i ett förhörsrum på polisstationen. Det är ju inte så här förhör med barn går till exempel. Att man...
det finns ju ett speciellt barnahus där, ja, man förhör barn med då, ja, förhörsledare som är särskilt tränade för detta. Men han har liksom tagit sig in på polisstationen,
ja,
och
men
krävt
de,
mer,
ja,
eller
mindre. De beskriver nästan att polisen efteråt, för att när Tintins mamma frågar liksom vad var det som hände, så säger de att ja, men han var så påstridig så vi trodde det var bäst för barnet att vi liksom släppte in dem i ett rum. Och då handlar det om att han vill polisanmäla en misshandel, men så småningom så framgår det att den här misshandeln skulle vara liksom ett annat barn som har utsatt Tintin för. Det finns liksom ingen grund för det. Det här handlar om ett tjafs mellan två jämnåriga, så det finns liksom ingenting. Så det här utmynnar ju inte någonting. Men vad det gör är ju att Tintin blir livrädd. Alltså han har blivit inslängd i en bil, körd till polisen. Han är jätteledsen, han är chockad, och det här påverkar ju honom och hans trygghet i grunden, den här händelsen.
Mm. Och ganska kort efter den här händelsen så flyttar Tintin och hans mamma till Luleå. Där händer det som kallas för kartongincidenten. Pappan Alexander Rad hör av sig till mamman och säger att han vill lämna några av Tintins leksaker hos henne. När han dyker upp har han 5 kartonger, och det är inte leksaker utan det är mer hans egna saker som mamman beskriver det. Och hon säger också att de har inte den typen av relation, att hon skulle förvara saker åt honom. Och hon skriver till honom att han får hämta upp dem, annars kommer hon att göra sig av med dem. Det har han inledningsvis inget intresse av att göra. Det är först 5 månader senare, när han själv har flyttat upp till Luleå, som han kräver de här kartongerna tillbaka. Problemet då är att de här kartongerna har kastats sedan länge.
Då kom han för att hämta Tintin, planerat umgänge. Tintin gick ut, då kommer han tillbaka och bankar på dörren och säger ge mig kartongerna. Jag säger det, liksom, det finns ingenting att ge. Han bankar så hela huset skakar. Så går han fram, tutar, bankar, tutar och så skriker han ge mig kartongerna. Och allt det här medan Tintin sitter i bilen. Och så har jag min syster och mina syskonbarn hemma. De blir jätterädda. Och hela huset skakar. Min syster öppnar fönstret och säger gå härifrån. Vi kommer ringa polisen. Jag ber honom gå därifrån men han vägrar. Så till slut så ringer jag polisen. Och så pratar jag med dem. Och de säger gå inte ut. För de hör ju honom också skrika och banka. De säger lämna inte huset. Vi skickar en patrull. Jag vill inte titta ut för mycket. För jag tänkte om jag tittar på Tintin så kommer han bli så berörd. Alltså bli... Ja, jag vill inte, när Alexander brukar se mig så brukar han bli också väldigt mycket mer provocerad. Så jag försökte hålla mig undan fönstren så att de inte skulle se mig. Men sen plötsligt så ser jag Tintin komma ut ur bilen. Och då ser jag att han går till en häck och drar ner byxorna. Och sen efteråt så frågade jag, vad gjorde du? Han bara, jag låtsades kissa. För jag sa till pappa att jag var kissnödig för att jag ville gå in. Men han sa att jag får inte. Så då gick han, låtsades kissa utomhus när det var minus 20 grader. Ja, sen kom polispatrullen i alla fall. Ja, som sagt, jag gick inte ut alls för att jag var jätterädd för att jag tänkte att om jag går ut så kommer det hända någonting framför Tintin och det blir inte bra. För han betedde sig väldigt hotfullt. Ja, hur som helst, då sa de okej, men vi försöker få honom härifrån. Och då sa vi bara, kan vi inte bara Tintin få komma in och säga hej då så att jag ser att han är okej. Då gick polispatrullen och hämtade Tintin. Och så fort han steg in i dörren så han bröst ut i hulkgråt. Han bara grät och grät och grät och grät. Och sen så mellan hulkningarna så skulle han förklara vad pappa har sagt. Så pappa säger att han är ett lejon. Pappa säger att han är ett lejon. Och du är ett byte. Och du är så här håller han på. Och säger att lejon dödar. Liksom, man kan inte döda. Du vet, ja. Han var så ledsen, så ville han inte gå. Och sen såg polispatrullen det här, att han sa att jag vill inte gå. Och då sa de, men vi ringer SOS och ser om de kan hjälpa till. Jag sa, snälla ring SOS. Då ringde de i SOS. Och SOS sa, det är reglerat umgänge. Han måste gå. Och då sa jag, älskling, pappa är bara arg på mig, han är inte arg på dig. Så fort ni går kanske det blir bättre.
Det här som vi precis hörde, Katrin, det är kanske det starkaste exemplet i hela den här historien som visar på hur stark umgängesrätten är.
Det är ju liksom hjärtskärande att läsa i den här utredningen hur Tintins mamma hela tiden försöker få honom att känna sig trygg genom de här olika sakerna som händer och hur hon kontaktar socialtjänsten när hon märker att det här spårar ur. Han känner sig inte trygg. Hon kontaktar dem, hon kontaktar polisen och försöker liksom så här, kan vi liksom stoppa detta? Kan jag få ta honom? Kan han få komma till mig så att han känner sig trygg? Och hon får hela tiden svar, nej, det är reglerat umgänge. Nej, det är reglerat umgänge. Det här är vad det är. Så hon tvingas vad ska man säga, se sitt gråtande, ledsna barn försvinna med den här pappan.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skald potät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Jag tänker att vi kan ta upp en sista incident här som signalerar lite för alla de här varningssignalerna som har funnits. Och den incident jag tänker på, det är den med iranska ambassaden. Vad är det för något?
Ja, men det är så här att under sommaren 2022 så har Tintin då och hans pappa ska ha 2 veckors umgänge. Och under de här 2 veckorna så vill inte Alexander Rad att Tintin ska ha någon kontakt med sin mamma överhuvudtaget. Hon har något kortare sms eller samtal med honom. Men sen mot slutet av den här perioden så får hon ett samtal från iranska ambassaden. Där hon säger att ja, de håller på att göra ett pass till hennes son och ska inte hon också ha ett pass eller något sånt där. Och då säger hon att ja, men jag är ensam vårdnadshavare, han ska inte alls ha något iranskt pass. Och då säger de ungefär att liksom, hör du lilla damen här, är det iransk lag som gäller, det är vi som bestämmer, det är pappan som bestämmer snarare och det är ingen som frågar dig så att säga. Men hon blir naturligtvis livrädd och inser att är det så att han har planer på att ta med sig Tintin utomlands eller, och när han konfronteras, hon konfronterar honom med de här uppgifterna, så säger han själv att nej, men alltså vi har inte varit på ambassaden, vi var på en restaurang. Men hon har ju fått den här bekräftelsen som hon behöver, och efter det här så kan man säga att det blir, då stoppas det här umgänget som har varit reglerat, och det blir liksom man måste utreda det här, hur ser risken ut för att Alexander Rad ska ta med sig Tintin.
Det är då utomlands. Man får något sorts gehör från myndigheterna, åtminstone tillfälligt. Utöver de här incidenterna då som vi har radat upp, så har Tintins mamma berättat att hon återkommande har blivit utsatt för vad hon beskriver som psykisk misshandel. Det har då skett via sms framför allt. Det har handlat om personangrepp, som att hon skulle vara en häxa eller ett psykfall. Men också saker som hon har tolkat som hot, och det är meddelanden i stil med du ska få se vad som händer och så vidare. Allt det här sammantaget gör att hon känner sig väldigt hotad, och det här pratar hon också om i rättegången.
Jag skaffade ju larm ganska tidigt. Utifrån att jag kände mig otrygg, och sen efter den där januari eller polisincidenten så fixade jag även kamera utanför huset. Och efter den där polisincidenten och alla sms'en om att som man bäddar får man ligga och vänta ska du få se och allt på anleta och överallt efter oss. Så i perioder sov vi faktiskt hemma hos min syster och hennes man. Men han var ju där och letade efter oss där också. Men då var jag för min svåger där som kunde be honom sticka därifrån. Men sanningen är att jag har, alltså, och det här har Tintin aldrig fått veta, men jag har i perioder låst in oss i sovrummet och haft larm på. För jag har en dörr som går ut mot verandan. Så jag har haft plan, precis som Tintin, vad vi ska göra ifall han skulle komma. Och jag har till och med haft en brandvarnare, ett brandsläckare i mitt sovrum. För att jag alltid tänkte, jag vet inte vad han kan hitta på. Så jag har gjort alla säkerhetsgrejer man kan göra hemma i alla fall. Och sen så hade jag fått råd att aldrig gå ut själv heller, så det gjorde jag inte heller. Och jag var alltid jätteorolig när jag skulle låta Tintin cykla till och från skolan. Och om jag visste att Alexander var i Luleå så gjorde jag inte det. Då var ju Tintin för sig väldigt glad att han blev hämtad. Men jag sa ju aldrig varför jag brukar hämta honom. Fast han egentligen brukar behöva cykla till och från. Eller gå. Men när jag visste att Alexander var i Luleå så lät jag inte honom göra det.
Den här rädslan och oron som både Tintin och hans mamma känner, den går i vågor. När vi kommer fram till januari 2023 så har Tintin inte träffat sin pappa på ett halvår. Under den tiden så har det inte heller varit några större händelser eller varningssignaler. Så när det blir dags att träffas igen den 7 januari, då känns det okej, men läget det är spänt.
Ja, alltså Tintin är ju nervös och känner oro inför att träffa sin pappa. Men sen är det ju då den 7 januari så går ju allting ändå ganska, ja, det avlöper ju utan större incidenter så att säga. De träffas och han kommer tillbaka. Men sen den 8 januari då så hände ju det här. Tintin blir dödad.
Mm. Så det är ju första gången på ett halvår egentligen som han träffar sin pappa som det här händer.
Ja.
En fråga som uppstår, det är det här mordet planerat?
Alltså, det som Alexander Rudd själv säger är att han fick de här tankarna på lördagen, alltså dagen innan det händer. Och det är då som han ska ha bestämt sig för det här. Men det anser inte åklagaren alls. Och hon menar att det går att se att det finns, han har vidtagit en massa åtgärder lång tid innan. Det är olika saker. Han har bland annat liksom sålt av en massa av sina ägodelar. Han har skickat sin dator, paketerat, slagit in den, skickat sina föräldrar. Han har sålt sin bil. Han har avyttrat olika... Alltså han har placerat pengar i konton. Han har liksom... Han har, och de hittar också i lägenheten en massa listor och brev som han har skrivit. Och de här, alla är, de är mer eller mindre liksom lätttolkade. En del är ganska, ja, det står det ganska liksom, det är lätt att förstå vad det handlar om. Andra är mer kryptiska liksom. Men det, enligt åklagaren så handlar det här om en planering sen länge liksom.
Man hittar också det här brevet i samband med att man hittar Tintin död.
Att döda för att rädda står det bland annat i de här papperna som man lämnar efter sig. Och ingen ursäkt ges. Det står en massa saker om hur det ska gå till också. Som sen överensstämmer med när man hittar.
Det är någon sorts avskedsbrev och han visar ingen som helst ånger i det heller.
Nej. Det gör han ju absolut inte. Det finns inga sådana tecken alls. Utan det är snarare att han, hur ska man säga, försöker få det här att framstå som ja, logiskt ungefär. Det som han planerar att göra. Men själv säger han att någonting i stil med att det här är inget som man planerar länge. Men det är inte riktigt så det ser ut när man tittar i spåren som han har lämnat efter sig.
Pappan blir häktad, misstänkt för mord. Vi har ju båda läst förhören med honom och de är speciella. Han svarar inte riktigt på polisens frågor.
Alltså, jag vet inte hur man ska beskriva de här förhören riktigt. Han nekar ju genom alla polisförhör. Det här erkännandet som kommer sen, det kommer ju långt senare. Men det är ju som en ordmassa och orden i sig är... Det är ord som är ganska formella, han är liksom verbal, han uttrycker sig... Det är som att det nästan låter logiskt, fast samtidigt så är det bara som ett sammelsurium av ord. Det är liksom helt... Det är knäppt liksom när man läser det.
Man förstår inte riktigt vad man läser. Väldigt formella ord. Det är mycket prat om förklaringsmodeller och begreppsapparater. Den typen av ord.
Det är galet.
Och när förhörsledarna närmar sig det som har hänt och hänvisar han hela tiden till den här vårdnadstvisten och han hänvisar till tidigare dokument för han har ingen information att delge.
Och sen kan man också se att i varje förhör så ska det ju godkännas efteråt och då återkommer han med en lång lista på saker som ska ändras i förhören och det är också bara sådana här begrepp och ord som är helt, det hör liksom, det är meningslöst egentligen. Så det är som att han är väldigt upptagen av att försöka redogöra för saker som är helt svårt att jämföra med något annat som jag har läst.
Det blir så småningom rättegång av allt detta. Den hölls för några veckor sedan i Luleå tingsrätt. Ingen av oss var där, men det var däremot vår kollega Elin Jönsson. Innan vi spelade in det här så tog jag en pratstund med henne om detta. När du kommer till Luleå tingsrätt den här rättegångsdagen, vad är det du möts av då?
En ganska lugn men spänd rätt. Det var mycket media där faktiskt och det var även många anhöriga där. Det var väldigt speciellt för vi då befann oss ändå i samma salar, i samma utrymme utanför rättssalen. Och det var en hel del anhöriga där som stöttade målsäganden och även målsägandens syster de hade kommit till Luleå just för att följa det här på nära håll. Och det märktes även i åhörarbänkarna sen hur spänt det var och hur mycket frustration och sorg det fanns.
Det är ju ofta fallet vid rättegångar. Man hanterar väldigt allvarliga saker. I det här fallet så handlar det om ett litet barn som har blivit mördad. Märker man någon skillnad där?
Jag skulle säga att det märktes väldigt mycket. Speciellt, det blev ju väldigt speciellt i och med att pappan Alexander pratade om det som en presentation. Han var där för att presentera, utan han var inte där för att riktigt förklara varför han gjorde som han gjorde, utan han gav sina skäl. Det såg ut som att han verkligen hade förberett sig och ville berätta till viss del, men inte allt. Utan han var där för att berätta ur sin synvinkel och ingen annans. Han ville inte svara på alla frågor, definitivt inte. Men han verkligen tog det här som en presentation, medan andra såklart tog det som en extremt tragisk mordrättegång där pappan har mördat sitt eget barn. Och just de här anhöriga då, som jag nämnde, de försökte kolla på honom väldigt mycket, kanske få svar på det sättet. Men de fick ingen ögonkontakt med honom och han gjorde inga känsloyttringar eller liknande.
Någonting som har följt med hela fallet här, det är hans ilska mot myndighetssverige, mot rättssverige, mot socialtjänsten och så vidare. Märkte man av någonting av det?
Det gjorde man verkligen, och han blev avbruten flera gånger när det kom upp sådana åsikter och sådana uttryck. Han kallade, som du säger, hela rättsprocessen för mygel och bedrägeri, och man märkte att det var då han blev upprörd, om han ens blev upprörd. Han höll tillbaka väldigt mycket känslor, som sagt. Men det fanns definitivt sådana tillfällen, och han kallade hela processen med Tintin att det var liksom socialtjänstens fel, att Tintin, som han kallade det, var alienerad från honom själv, och han var väldigt, väldigt arg på det.
Det finns ju en mamma i den här historien också. Hennes barn har blivit mördat och hon kallas upp för att prata om allting som har hänt, dels den dagen men också i alla inblandades liv, liksom tiden innan här. Hur var det att lyssna på det?
Det är någonting som ändå sitter kvar och som man tar med sig, för Tintins mamma hade försökt få hjälp så extremt många gånger och verkligen tagit i väldigt mycket för att få hjälp med Tintin och mot pappan.
Någonting när ett barn blir mördat på det här sättet, det är, även om man är åhörare som inte har någonting att göra med fallet, så kan man känna, eller jag i alla fall kan känna, att det är någonting som påverkar det. I rättegången så erkände pappan för första gången att han hade dödat sin son.
Ser du någon egen del i det här? Att du har agerat felaktigt på något sätt?
Ja, alltså jag tror enda felet jag har gjort är att jag har varit hans pappa.
Men det faktum att du dödar honom då?
Det faktum att han inte lever längre, det kopplar samman med behovet att han behöver vara i fred.
Mm. Tycker du att Tintin har det bättre nu än han hade innan?
Och så är det inte några socialsekreterare som springer efter honom, trycker in honom i något rum och tömmer honom på information och tvättar hans hjärna efter varje omgångens träff. Jag ser inte heller några mammor eller mostrar som utsätter honom för olika förtryck för att han har varit hos mig. Va? Jag ser ett avslut på en efterfrågad situation.
Alexander Rad lägger stor vikt vid att myndigheter har betett sig felaktigt. Att han i flera års tid har blivit utsatt för något sorts justitiemord. I brevet skriver han att han dödar Tintin för att rädda honom. Tintins mamma däremot tror att det finns en helt annan bakgrund till varför han utför det här mordet.
I min uppfattning så är allt det här handlar om att han har misslyckats med allt det han vill. Hans son har tagit avstånd från honom. Jag är den personen som han hatar mest i hela världen. Och som han skrev bland de första mejlen när vi separerade. Jag har bekämpat cancern, jag kommer bekämpa dig. Och han visste att inte var mitt allt här i livet. Och det här var det enda sättet på honom att skada mig som mest. Det var bättre om han hade mördat mig. Han visste det. Det hade inte skadat mig. För om han skulle rädda Tintin hade dödat mig. att han ville skada mig. För det har han skrivit otaliga gånger sms. När ska du lägga in det på psyket? Hur mycket mediciner tar du? Så att det här var hans sätt att skada mig. Det tänker jag.
I slutet av den här rättegången så händer något väldigt ovanligt. Alexander Rad döms till livstidsfängelse för mordet på Tintin. Och det sker inför sittande rätt. Jag kan inte minnas att jag någonsin har varit med om något liknande.
Nej, men det är väldigt ovanligt när det gäller den här typen av dom, en livstidsdom. Alltså jag, och det var nog alla som var involverade i det här målet blev förvånade.
Vi har ju varit lite intresserade av varför det blev så här. Vi försökte få tag på domaren Niklas Lind som var den som dömde ut det här. Och det är faktiskt så att precis när vi började spela in det här avsnittet så hörde han av sig. Så här har vi en ryckande färsk intervju med honom som vi spelade in här i studion för bara en liten stund sedan.
Det var ju ändå lite ovanligt att få beskedet om en livstidsdom här. Det tog det 45 minuter efter avslutad förhandling. Mm. Hur kan du berätta lite grann hur ni resonerade från er sida?
Ja, det är väldigt, väldigt ovanligt förstås. Men det var också ett väldigt, väldigt speciellt mål. Alexander Rad hade erkänt gärningen och inte bara erkänt, han hade också berättat. Alltså lämnat uppgifter som gick att kontrollera gentemot den övriga utredningen.
Mm.
Och även skadeståndsyrkandet var ju medgivet. Så det fanns ju ingenting att pröva där heller. Så att när vi kom fram till att vi ska inte gå vidare och förordna om en rättspsykiatrisk undersökning, så fanns det inte så väldigt mycket mer att fundera på. Och då tyckte vi att det är det bästa för alla parter att få domen med en gång, att få den avkunnad.
Fanns det en hänsyn också till målsägande i det här fallet att avkunna den snabbt?
Ja, framförallt gentemot målsäganden. Att målsägaren skulle få ett avslut. Det var tanken.
När vi sitter och gör avsnitt som handlar om tingsrättsdomar eller när en tingsrättsdom nyligen har fallit, så brukar vi braska för att den här domen kan överklagas. Att det kan bli en ny prövning i hovrätten. I det här fallet så verkar det inte bli något överklagande.
Nej, det blir det inte. Vi har pratat med Alexander Rads advokat och han säger att han är nöjd med domen. Han har inget att invända. Han kommer inte att överklaga. Han är på väg, kan man säga, att bli placerad på anstalt i detta nu, kan man säga. Och det här är vad det är. Den här domen står fast.
Mm. Därmed är det här rättsfallet slut.
Ja, det är det.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Det har ju, som vi var inne på i början av avsnittet, blivit en hel del reaktioner på det här fallet. Vi pratade lite om Lex Tintin. Vad är det för något?
Ja, men det är ju någonting som har, ja, krav som har väckts i efterdyningarna av det här, kan man säga. Och det handlar ju egentligen inte om en lag på det sättet, utan det handlar väl om att stärka barnrättsperspektivet i de här lagarna som reglerar umgänge och framförallt har det växt ett krav på att barn i de här processerna, som vårdnadstvister till exempel, ska kunna ha ett eget ombud, alltså som en egen advokat som kan hjälpa och skydda barnets rättigheter, och att det ska vara, att barn inte ska hamna i den här situationen att de ska tvingas att umgås med en förälder som de är rädda för, där det finns dokumenterade fall av våld, psykisk våld eller bara en oro, en rädsla, så måste man lyssna på barnet och inte låta föräldrarnas behov av att träffa sina barn vara det som styr, utan att det är barnens perspektiv. Och så ser det inte alltid ut, och det kan ju ha att göra med lagstiftning, men det kan ju också ha att göra med vad är det för kompetens som finns inom rättsväsendet, i domstolar, vad är det för underlag som domstolarna får i form av såna här utredningar som socialtjänsten gör och så. Så att det, man kan väl säga att det är krav på att stärka barnrättsperspektivet, kan man väl enkelt uttrycka det som.
Mm.
Och det är ju också någonting som är på gång. Det finns ett starkt politiskt momentum, eller vad man ska kalla det, kring de här frågorna just nu. Men det är ju också så att i verkligheten ser ut så att det här händer ju barn hela tiden regelmässigt. Att de tvingas då umgås, träffa en förälder som de, där det kanske finns risk att de utsätts för våld eller bara känner obehag eller får höra saker som de inte borde höra. Det finns ju olika grader i detta.
Vi får se i vilken grad politikerna väljer att stärka den här rätten. Vi sätter punkt för den här veckans avsnitt av Krimrummet. Tack så mycket, Katrin Krantz.
Tack.
Om du som lyssnar har frågor, nyhetstips, synpunkter, är du välkommen att mejla mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.